fredag och fredag betyder nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Vi poddar om träning och hälsa och det har vi gjort länge. Vi är inne på vårt 7:e år nu minsann.
Jag älskar att du håller räkningen.
Ja, men det är ändå, det är inte så många grejer som är så konstanta i ens liv som man håller i så länge på något sätt. Så att det känns liksom fint.
Ja. Och i veckans avsnitt av Träningspodden så befinner jag mig på en mentalt bättre plats. Och jag kommer bidra med reflektioner och tankar i podden.
Ja, men vet du vad? När man känner att man är lite låg, man får absolut backa lite grann. Det är inte farligt. Och inte ens du som alltid har så gott humör och mycket energi utåt behöver alltid ha det. Så det behöver du inte känna något dåligt samvete för. Men hur mår du?
Idag är en bra dag. Vi spelar in på en tisdag och jag använde måndagen till att faktiskt i princip jobba som vanligt för första gången. Vilket betyder att jag först har ett förmiddagspass med mina PT-klienter. Och då träffar jag dem för första gången på då, lite mer än en vecka. Och sen på kvällen så har jag 2 stycken PT-grupper. Och de valde jag faktiskt att köra med förra veckan också. Jag kände att jag behövde bryta av det som var så himla mörkt här hemma med att hålla igång lite glädje i mig. Och det gjorde också att det inte blev så fruktansvärt hög tröskel att gå till jobbet den här veckan. Jag har också faktiskt båda söndagarna som har passerat sedan det här jobbiga förra helgen varit och tränat med mina ungdomar. Jag har ju 2 grupper som jag fystränar. Ett fotbollslag födda 2010 och mitt kanotklubbsgäng i blandade åldrar från födda 2010 till födda 03 tror jag. De är ju ganska stora. Och det har varit så skönt att blanda upp på ett ganska prestigefritt sätt. Det som har varit lite jobb, det som har varit lite glädje. Men den här veckan så är det nog första gången som jag känner så här att okej, jag behöver ha mina rutiner, jag behöver ha mina vanor. Och jag tänkte på så här, men vad har vi pratat om i träningspodden de senaste veckorna? Och kom på att jag hann inte med för att våran poddinspelning låg innan att berätta om att jag hade tagit min 3:e vaccinspruta, min covid-vaccin. Och jag, till skillnad från väldigt många andra, är tydligen en sån som reagerar väldigt starkt på de här sprutorna. Alltså så pass att jag blir sjukare av sprutan än när jag hade covid. Och båda de första sprutorna, då har det varit på natten typ som att jag tror att jag ska dö.
Oj.
Och sen, ja men alltså, jättekonstigt. Jag har liksom blivit så chockad. Och så inte, när jag legat där på natten och bara yrat och haft så himla värk. Alltså så ont i kroppen på alla ställen, in i skelettet. Ont i alla slemhinnor, alltså så här tandköttet, tänderna, till och med i de här, som jag då har förstått, slemhinnorna bakom ögonen. Det var liksom, jag har liksom inte tänkt då så här, men Lovisa, det kanske är smart om du går upp och tar en värktablett, utan jag har typ legat där och bara, nej men nu dör jag nog. Nej, och sen har det varit som bortblåst på morgonen efter, och då är jag så här, aha, gud vad skönt, nu är det förbi. Men sen tog jag min 3:e spruta, och fick något jädra knasigt, så det tog typ 4-5 dagar innan jag kände mig så här hyfsat fräsch. Och den 5:e dagen var ju också den här skitjobbiga dagen där liksom, ja, jag fick veta saker och att det liksom, jag fick det här beskedet. Och sen, då går det liksom inte att kalla det för ett vakuum, för att ett vakuum är ju saker och ting konstanta, då står ju liksom det stilla, och här var det ju tvärtom att det liksom bara tumlades runt på alla sätt. Så jag liksom hade inte riktigt någon bra grund att stå på i mig själv. När det går sådär 3, 4, 5 dagar för mig mellan träningspass, jag mår ju inte bra av det. Och det är ju en självinsikt som för mig är väldigt skön att hålla i. Så när jag känner mig deppig, och då kan min första grej vara då, förutom att jag vet att jag ska äta, då tittar jag, men just det, jag har ju inte tränat på flera dagar. Och då kan jag alltså hantera deppigheten mycket lättare än att börja felsöka i liksom mitt liv. Och det som då, liksom den här processen som jag har gått igenom senast du och jag, Jessica, hördes tillsammans med våra träningspodden-lyssnare. Det blev någon form av reaktion, typ första dygnet, så här, somna av en fruktansvärd utmattning. Mm. Att vara så trött så att man bara kraschar. Ögonen är så fruktansvärt söndergråtna, svullna. Den här fula versionen av sorg som ju sätter sig in i, än en gång, alltså typ in i skelettet. Och sen komma in i ett läge där, nej men jag vill nog inte somna. För att om jag inte somnar den här kvällen, då slipper jag vakna till en ny dag. Så att, nej, jag tänkte så här, men det är nog lika bra. Om jag kan vara vaken hela natten, då kommer jag inte bli stressad. Jag ska inte stressas över det. För det är ganska så skönt att slippa vakna. Att det bara att dagen bara är där plötsligt. Till då som han som utförde något så här fantastiskt heroiskt arbete med så här att förse mig med mat, med vatten. Klappa på mig och de delarna, den här konstanta illamående känslan som bara är att man vet inte vad man ska ta vägen med det här illamåendet som sätter sig i hela bröstkorgen. Och när jag kom till onsdagen, då har vi pratat med kanske då 4-5 dagar av det här, där jag fick en sån här tankeställare. Och det är så intressant att vi har pratat om det här så pass nyligen i träningspodden, när jag delade med mig av ett träningstillfälle som jag gjorde med en PT-kund till mig, och där vi diskuterade det här. Men när man går igenom en kris, liksom, vad behöver man tänka då på med sin träning? Och jag tog upp det med Maslows behovstrappa i träningspodden, att liksom back to basic. Det måste finnas möjlighet till återhämtning, både mentalt, att få en paus, men också till sömn. Och man måste förse kroppen med energi. Man måste äta. Och det finns ett klassiskt uttryck. Och jag vet, Jessica, för du älskar ju klassiska uttryck. Mm. Du har ju Karin Boye. Henne kan vi alltid greppa tag i. Vad är det hon säger, Karin? Hon har sagt så många gånger i podden.
Ja, jag är så trött i huvudet, Lovisa. Alltså, jag kan inte ens citera mitt mest kända citat.
Var det någonting om resan? Ja, eller var det resan som var målet eller inte? Det, nej, så har vi haft lite andra grejer.
Det är resan som är mödan värd.
Ja, där kom den. Den fanns där i bakhuvudet.
Nej, det är inte hela citatet. Men alltså, jag kan inte beskriva den trötthet som jag känner. Men jag kan berätta om det sen. Så fortsätt du så länge.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden LOVISA25 eller Jessica 25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Nej, men det här klassiska uttrycket, i nöden prövas vännen.
Mm.
Och jag vet inte vem det är som har sagt det. Men det här kom över mig i torsdags. Och inte alls som i att ställa mina vänskapsrelationer på prov, utan tvärtom. I nöden prövas kroppen. Alltså, okej kroppen, hur har vi det här nu då? Vad ska vi göra av det här tillsammans? Och att det blev som en sån här uppenbarelse att, Lovisa, nu måste du ta hand om din kropp. Nu måste kroppen ta hand om dig. Och det liksom landade hos mig som i så att jag införde telefontid mellan 8-16. Efter klockan 16 så svarar jag inte telefonen, och jag berättade för människor runt omkring mig. Jag svarar inte när det ringer. Det bästa är om det inte ringer mig efter klockan 16. Det var en grej för att inte fastna i de här timslånga telefonsamtalen på kvällen, som ju inte bara drabbar mig och min nedvarvningsprocedur inför natten, utan också för barnen och liknande. Men också tankeställaren. Och det var så intressant, för att typ 5 minuter efter att jag kom till insikten i nöden prövas kroppen, så hörde som min närmaste kompis, som är namnet till dig Jessica, av sig: hej, jag kommer till Stockholm imorgon. Det var typ en fråga, fast det kändes mer för mig som en signal med ett påstående att vi skulle ses. Och jag hann tänka, okej, vad vill jag göra imorgon? Och så här, jag vill gå på spa. Bokar oss på spa, bokar in en varsin jättelugn massage. Vi åkte på det här, vi var typ där 2-3 timmar. Han pratade igenom allt. Kände när jag låg på massagen och bara, gud, om det är 5 minuter till, då somnar jag. Och för första gången så kunde jag känna en nedvarvning. Och sen kom jag hem, la mig på soffan, sov i 2 timmar. Och jag har ju liksom varit så trött men inte kunnat sova. Och sen en hel portion till middag på fredagskvällen. Och jag kände så här, okej, nu har jag någonting att hålla i. Så det har liksom varit mitt fokus de här dagarna. Vi hade våran familjeteambuilding-aktivitet i lördagsmorse. Vi spelade paddel alla 4. Positiv och glad stämning, till skillnad från kanske hur det brukar vara. Och idag så har Hans och jag först varit och spelat vårat seriespel i paddel. Än en gång så vinner vi i set, men förlorar i antal GM, och då blir det tyvärr en plump i protokollet. Men vi spelade betydligt bättre jämfört med förra veckan när jag inte såg bollen. Jag hade så mycket tårar i ögonen. Och sen var jag faktiskt och körde min vanliga egna PT-timme. Och jag kände redan i morse att idag kan jag köra ett vanligt träningspass. Och skulle det skita sig mitt i eller i början och jag känner så här, nej, det här orkar jag inte hålla ihop, då vet jag hur jag ska formulera det och uttrycka det, att jag kan sätta den gränsen. Men kände hela tiden, kroppen funkar, pulsen svarar. Jag kan liksom, till och med bara skönt att kanalisera någon form av energi. För att för mig som är så van att träna mycket, när jag inte får den här fysiska tröttheten i kroppen, då är det svårare för mig till nedvarvning. För mig sitter de två delarna ihop så väl.
Mm.
Så jag hoppas nu att jag har liksom kommit igång och orkar hålla i de här delarna av det som är mitt vanliga liv, som faktiskt ger glädje, som ger energi, som ger den fysiska tröttheten, så att jag kan väga upp den här väldigt långa processen som jag har framför mig, eller som vi har framför mig. Jag tycker bäst om att prata ur mitt eget perspektiv. Så jag är på ett bättre ställe idag, och det är väldigt, väldigt skönt. Tackar som frågar, Jessica. Och så frågar jag, hur mår du?
Ja, men jag är glad att du mår bättre, Lovisa, och att du är ute ur den mest akuta fasen. Det är skönt, tycker jag, att höra. Jag känner igen din röst mer idag, måste jag säga.
Så jädra snabb.
Ja, men det är underbart, tycker jag. Nej, men jag är väldigt, jag mår egentligen bra, men jag är fruktansvärt trött. Alltså, så, fråga mig inte om någon fakta. Du vet, jag kommer inte ens ihåg mitt favoritcitat. Men det är som att jag kan inte trycka på hjärnan. Den är avstängd, eller den liksom är i vila, eller är satt på att datorn måste uppdateras, tyvärr. Så vänta tills uppdateringen är klar. Där är jag just nu. Men faktum är att kroppen också fascinerar mig väldigt mycket, hur den fungerar i olika situationer. Din kropp har ju liksom varit under en sorts stress som den har fått hantera, och som du säger, i nöden prövas kroppen. Och kroppen prövas ju också när man är i någon slags stress av annat slag också, som jag har varit. Så att min kropp har varit så jävla bussig under de här perioderna som jag har jobbat med OS, och ändå jobbat 12-13 timmar per dag i 17 dagar i rad, och sovit kanske 6 timmar per natt, och jobbat fruktansvärt mycket. Men kroppen har varit snäll, den har ställt upp. Den har inte signalerat direkt att den har varit jättetrött. Och hjärnan har fungerat, och jag har känt att jag har haft liksom ett konstant adrenalinpump, för att jag har sovit ganska dåligt. Jag har varit uppe i varv hela tiden. Och jag är ju väldigt dålig på att hushålla med min energi när jag jobbar så här som jag gör. Utan jag går ju in 200%. Jag kan ju inte släppa det. Och därför jag blev så chockad när jag pratade med till exempel Karin, som också var programledare.
Frick.
Ja, precis. När hon sa till mig, men jag har inte sett så mycket av ert program, för jag har försökt släppa OS på kvällarna, och så har jag liksom tänkt på annat och kanske träffat någon kompis. Och jag bara, va? Men hur? Hur kan du det? För jag klarar inte det. Jag kan bara koncentrera mig på en sak, och det har varit nu OS i den här bubblan. Det enda jag har gjort. Jag har åkt hem och sovit, och sen har jag varit i OS med alla tankar, med all energi, med allt fokus. Och kroppen har ställt upp, den har varit jävligt bussig. Men nu känner jag att jag är fruktansvärt trött. Och det slog egentligen till först idag. För att igår så, vi var ute en liten sväng då efter sista programmet och käkade på Sturehof, drack lite bubbel, trevligt. Så att när man vaknade på måndag morgon så var man ju trött, men alltså, kanske eventuellt av lite andra orsaker, att man gick och la sig 2:30 och hade druckit lite alkohol. Då blir man ju trött. Men det var först i morse när jag vaknade och hade dumt nog bokat in en fotografering på förmiddagen som jag kände att, nej, men jag vet inte hur jag ska gå upp ur sängen. Jag kan inte. Så kom jag hem efter den här fotograferingen runt lunch, och visst jag skulle podda med dig snart, så skulle jag bara ligga och koppla av i 2 sekunder och däcka direkt. Så nu känner jag att den här tröttheten, den har lagt sig som en filt över mig nu. Och jag kommer att behöva ta det lugnt några dagar. Jag börjar också känna lite så här små symptom. Som du sa till mig, du kommer garanterat att bli förkyld. Och det kan jag ju nästan redan nu skriva upp, att jag kommer att bli förkyld. För att nu sänker kroppen garden. Den har varit bussig, den har hållit uppe liksom alla systemen så att de har funkat perfekt under den här perioden. Och nu känner den, okej, nu är vi klara. Ja, men bra. Då måste jag faktiskt återhämta mig lite. Så jag får bara ställa upp på den och försöka följa med på det på något sätt.
Men det är ju faktiskt så att vårt stresssystem, och det här har jag pratat om så många gånger i träningspodden, och det är en av de viktigaste delarna när jag föreläser. Då tar jag upp och påminner människor om att vårt stresssystem, det är prestationshöjande i sin grund.
Mm.
Och det gör att vi faktiskt kan leverera trots att vi är nervösa, trots att vi vet att allting kan gå åt helvete, vi vet att saker och ting står på spel. Men vi liksom får hormoner som gör att vi skärper oss. Och vårt immunförsvar till exempel, det höjs i den här akuta fasen av stress. Och då hålls liksom allting så här stånget. Men sen när våra stressnivåer går ner, det är då de här blockeringarna försvinner, och sen får allting löpa fritt i kroppen.
Mm. Ja, men exakt så är det verkligen. Och Man får väl bara tänka att det är bra att systemet funkar som det ska. Och nu får jag väl bara försöka ta mig tid till att få den här återhämtningen som jag känner att jag behöver. Men nu kommer mitt älsklingscitat till mig. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nu finns det mål och mening med vår färd, men det är resan som är mödan värd. Ja, något sånt.
Det låg där.
Ja, det kom till slut. Men fråga mig inte om för mycket fakta idag, för då kommer jag inte kunna svara. Jag känner mig smått dum i huvudet idag, om jag får... Du får ursäkta.
Men jag, Jessica, som hade lite tjockt i huvudet förra veckan, jag har tre grejer från förra veckans avsnitt av Träningspodden som jag inte kan släppa.
Mm, vad spännande. Berätta.
Ja. Det här handlar ju om vår allas favorit Nils van der Poel, hans manifest, hans träningsfilosofi och hans lite sådär eftermäle till resten av jordens befolkning. Och det intressanta är att utan att ha diskuterat de här sakerna med andra människor, så att jag har inte tagit upp det, men jag har gått och tänkt på det, och sen har människor kommit till mig och vill diskutera de här sakerna, och då har det blivit så här, vad intressant att vissa grejer fastnar och gör avtryck, och att den vanliga människan på riktigt kan hämta inspiration från den här, det här konditionsfenomenet som ju ändå Nils van der Poel är.
Ja.
Och då, min lista. Tre saker som jag inte kan släppa från förra veckan. Punkt nummer ett. Och det här liksom slog mig, vi var inne och nosade på det förra veckan. Men det handlar om det här, dels det här enormt långsiktiga träningsprojektet som då löper över flera år, som behöver brytas ner till en årskalender och sen behöver brytas ner till en säsong, som behöver brytas ner till en månad, till en vecka, till en dag, till ett träningspass.
Mm.
Alltså bara den här liksom tratten där man smalnar av. Och hur då en person, och då kan man ju ta liksom antingen det långa perspektivet eller det väldigt korta perspektivet som är ett enskilt träningspass. Hur man som person, som en människa, och då tänker jag så här. De allra flesta människor, de får inte ens 10% av de träningsresultat de skulle kunna få. För att de hamnar i den här omförhandlingen med sig själv. Om varför man håller på med det man gör, ifrågasättandet, ens intentioner med det man gör, alltså lite mer specifikt på syftet. Och de allra flesta människor, långsiktigt eller kortsiktigt, kommer ju fram till att det inte är värt det. Att man helt enkelt avbryter ett träningspass eller sin satsning inför ett lopp. Jag slogs nu, jag är med i ganska många olika typer av så här längdåkningsgrupper. Så många människor som nu lägger ut sina startplatser till alla sorters Vasaloppslopp.
Va?
Som då är den kommande 7-dagarsperioden. Och på grund av orsak. Och allt ifrån att man har varit lite för mycket förkyld för länge till att man inte, livet blev inte som det skulle ha varit. Så jag har inte kunnat förbereda mig, till att det kom någonting annat i vägen som var en resa någon annanstans och så vidare. Och jag tänk på det där med den här konstanta omförhandlingen med sig själv. Mm. Som man ändå hamnar i, väldigt många människor, är min erfarenhet som coach. Och då gick jag till mig själv och tänkte så här, men när jag startar ett träningspass, eller egentligen från att jag packar min väska, inte igår, för då höll jag på att packa min väska och tänkte så här, jag går till gymmet och så tittar jag på maskinerna och så ser jag om det är någonting jag blir sugen på. Och sen när jag såg och packade väskan så bara, nej, det ska jag inte göra alls. Och så packade jag ur väskan, men annars, normalt sett, från att jag börjar packa min väska till att passet är klart, så gör jag noll omförhandlingar kring allt.
Mm.
Eller ingenting. Alltså, jag gör mitt träningspass så som det är tänkt. Men det är ju liksom styrketräningen, det är lyfta vikter, det är variationen, det är att ta massa beslut om ska jag öka vikten, ska jag sänka vikten, räkna repetitioner, klocka, vila. Och där är jag väldigt konsekvent, medans jag i min konditionsträning finner mig själv gång på gång på gång omförhandlandes allt.
Mm.
Allt ifrån, ska jag göra eller ska jag inte överhuvudtaget? Vilka mål ska jag ha? Och håller på och omförhandlar till då enskilda träningspass där jag säger, nja, 10 intervaller. Efter 6, jag gör bara en till och sen är jag klar.
Ja.
Eller, jag skulle ha sprungit 13 kilometer och sen efter 10, nej, det här får räcka. Att jag så ofta hamnar i den här omförhandlingen med mig själv i konditionsträningen, men inte i styrketräningen. Och då vill jag liksom, är det här liksom ett resonemang som du känner igen, Jessica? Eller är du Nils van der Poel som aldrig omförhandlar med dig själv?
Jag vill ju vara Nils van der Poel. Det är ju mitt mål och jag har ju varit den typen av idrottare en gång i tiden. Till exempel när jag började springa och började springa maraton. Då var jag ju Nils van der Poel light för att jag gjorde det jag hade bestämt att jag skulle göra. Jag hade en plan på träningspass och jag genomförde i princip varenda ett. Jag kan säga att jag omfamnade inte med mig själv om jag inte var sjuk. För sjuk kan man ju bli, det kan man inte göra så mycket åt. Det skriver han ju också i sitt kompendium där att visst, han blev sjuk ibland och det var dumt. Men istället för att träna för hårt för tidigt eller träna när man är sjuk så var det bättre att vila och låta kroppen ta hand om det och sen komma igång och ha noga koll på vad händer med min puls, hur känns min kropp, är jag redo att börja träna så här hårt eller är jag inte det? Så det tycker jag är sunt tänkt av honom, definitivt. Men jag var sån då. Sen vet jag 17 vad som hände. Jag tror att det var första gången när jag var tvungen att ställa in ett lopp. Eller första gången jag ställde in ett lopp, det var ju när jag, då var jag ju, höll jag ju precis på att gå in i väggen. För då skulle jag ju springa maraton på Island, om du kommer ihåg.
Just det.
Det var 2015. Och då hade jag ju haft diverse halsinfektioner och halsfluss i 2 månader och käkat antibiotika och jag kunde inte träna och jag var ju sjuk liksom. Så att jag kände att det går inte. Jag måste ställa in. Men då var jag fortfarande ganska beslutsam efter det. Men sen har jag också varit tvungen att ställa in i Singapore när jag var där. För att jag också var sjuk. Men då hade jag ändå åkt till Singapore men ställde in. Efter det har jag ändå känt att jag har blivit lättare att förhandla med mig själv när det gäller träningssaker. Och det är inte direkt en sida som jag tycker om, måste jag erkänna. Jag skulle önska att jag var en hårdare förhandlare. Du vet när den här lilla rösten kommer och säger så här, men ja, det räcker om jag gör 8 intervaller, jag behöver inte göra 10. Det var så jobbigt idag, kroppen känns så trög. Och, ja, då önskar jag att jag verkligen var så här, men nu har vi bestämt att du ska göra 10. Så nu gör vi 10. Så. Pang, bom.
Vi, jag och kroppen.
Jag och kroppen. Men jag har blivit lite blödig. Så när den där lilla rösten kommer fram så brukar jag tycka att ja, nej, men du har helt rätt. Det är klart att det räcker med 8. Det var väl ganska bra. Och det där gillar jag inte. Det är en sida av mig som jag absolut inte tycker om.
Men för jag som har coachat så himla många människor och både då liksom praktiskt i ett gym, muntligt i ett samtal men också jättemycket skriftligt genom åren med PT online. Jag har jobbat jättemycket med mig själv i så här, att vara vaksam på när en person som oftast, man är ju så extremt övertygad som person i att det här målet man har satt upp, det är görbart, det är nåbart, det är rimligt realistiskt. Och man står ju väldigt stark i sin övertygelse där och då när man skriver ner målet eller uttalar det för någon. Och jag som coach, än en gång då, alltså jag har lärt mig det här med att vara vaksam i hur mycket tvivel som jag ska så i en person i så här, förstår du verkligen vad det här målet innebär?
Och det alltså, måste vara jättesvårt, för att samtidigt så vill du ju liksom peppa och uppmuntra att man sätter ett mål.
Ja.
Och var ska du då lägga ribban när du tänker att det här, kanske den här personen inte kommer att klara av?
Och det är det här som är det här fingertoppkänslan i att vara coach och varför vem som helst inte kan vara coach. Och vem som, det inte handlar om att ge ett träningsprogram eller ett kostschema i handen på någon. För att det är ju inte där lösningen ligger. Men just det här, som hur mycket tvivel ska jag lägga på det här projektet? Och hur mycket ska jag bära själv av den tviven? Alltså att bita sig i tungan. Men eller också försöka få till en dialog och bryta ner det här, till exempel då i antal träningspass,
ja,
på en, sett över en längre period, över hur strikt man behöver vara med kosten. För de allra flesta människor vill ju inte kompromissa med kosten. Man kanske är beredd att, eller säger att man är beredd att träna väldigt mycket. Och sen kommer det ändå komma, för de omförhandlingarna, de sker ju också när man öppnar kylskåpet.
Ja.
Eller när alla vill ta ett glas vin. Och man har hört sig själv säga att nej, nu är det nolltolerans för alkohol. Nu har jag 3 månader, jag ska inte dricka en droppe. Och så bara, ja, fast det är ju ändå väldigt trevligt. Och så kommer den här omförhandlingen även, liksom, mm, det kan ju ge sig uttryck för olika människor. Och jag pratade om det här med min kompis Helena. Och nu har Helena sagt till mig flera gånger att Lovisa, du måste sluta sälja in mig som din mest vältränade kompis. Jag har sagt i träningspodden flera gånger att hon är liksom crème de la crème när det handlar om kondition. Nu vill hon liksom ta ner allas förväntningar.
Men det är ju ändå roligare för henne än för min kompis Åsa, som jag alltid outar i podden som min mest otränade kompis som aldrig tränar.
Man vill hellre vara Helena.
Jag tror det.
Men jag pratade om det här med min kompis Helena idag. Och hon kom med sin syn på det, att när det handlar om styrketräning då, som är hennes svaga sida engagemangsmässigt, där måste hon ha till punkt och pricka en plan.
Mm.
Alltså det måste vara enormt tydligt och noggrant vad hon ska göra på det här träningspasset, för annars kommer hon bryta passet. Och hon kommer bryta passet kanske flera gånger till och med. Och så börjar hon köra igen och så bara, nej men nej. Och så slutar hon och så, nej men vad fasen Helena, skärpning, nu kör jag. Medan i konditionsträningen, där är det liksom en helt annan approach och är liksom en helt annan typ av, ja men ett förhållningssätt. Och det här kommer också senare på punkt nummer 2 på min lista.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en, ja, men utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Ska jag ta den?
Mm, kör.
Det jag inte kan släppa, det är den här att ha ett träningsprogram och då en träningsdagbok. Om man tänker sig att träningsprogrammet är framåt i tiden och träningsdagboken är det som man har utfört. Som att det är beskrivet i tid istället för distans. Alltså när du citerade vad som stod så här: 7 timmar cykel, 415 watt. Mm. 4 timmar cykel, 425 watt.
Mm.
Och det här har jag pratat då med två personer. Den ena är Helena. Och hon tog upp det här med att hon har bara erfarenhet av konditionsträning, alltså löpning, cykling, simning och liknande, som är uttryckt i kilometer, i distans.
Ja.
Och att det för henne har varit jobbigt för hennes prestationsinriktade sida. Ofta för att hon då kan ha haft en känsla av att vilja riva av passet, så att hon helt enkelt har sprungit i för snabbt tempo för att kunna bli klar.
Mm.
Och det andra är att hon har känt att det är inte, det duger inte förrän alla kilometrarna är sprungna. Alltså det får inte vara i den ned, alltså under den gränsen.
Mm.
Och sen var det en annan person som jag träffade igår kväll i min PT-grupp. Och hon tog upp det här utan att jag hade sagt någonting. Och det var, hon tyckte att den viktigaste framgångsfaktorn när hon följde ett av våra maratonprogram i Stora löparboken för kvinnor.
Ja.
Så var det just att det bara var formulerat i tid på långpassen. Alltså hon gjorde ett mindset som var, och då bodde hon en bit från stan, så att hon satte igång klockan, började springa mot stan, och när tiden var slut, den tiden som angiven att hon skulle springa, då satte hon sig på tunnelbanan och så åkte hon hem igen. Istället för att behöva sitta och förbereda och räkna ihop en runda som blir kanske då 13 kilometer, som då kanske motsvarade i tid. Och hon sa att det var den viktigaste framgångsfaktorn för mina långpass i min maratonsatsning. Att det var i tid och inte i distans. Och jag har, det här pratade vi om när vi gjorde våran årssummering av 2021. Då pratade vi om det där med vad är det vi räknar egentligen och mäter. Är det tid eller antal pass eller kilometer? Och jag har ju olika måttstockar beroende på vad det är för träningsform.
Ja, jag med tror jag. Men jag känner verkligen igen det där att, som du säger med Helena, att jag har ju också ofta satt upp i i distans när jag sprang mycket och sådär. Och känner verkligen igen det där att man springer för fort för att man vill bli färdig med passet. Man har ju liksom ett mål att springa mot. Det är mycket mer utmanande för psyket att springa, alltså bestämma sig, jag ska springa 3 timmar idag. För 3 timmar är ju ändå 3 timmar. Men 1,7 kilometer, det kan du springa lite fortare om du vill, förstår du?
Ja, 1,7 mil. Eller vad det
nu är. Ja, 1,7. Ja. Nej, alltså 3 timmar är ju längre. Det går ju, man kommer ju längre på 3 timmar än 1,7 mil. Men som ett exempel, om man liksom har bestämt att jag ska springa 1,7 mil. Det kan jag ju göra på 2 timmar, men jag kan ju också göra det på kanske 1,5. Alltså, beroende på. Och då blir det ju ofta att man bara vill bli klar. Så springer man på. Och det där tror jag är en utmaning. Men jag gissar att det var en av hans framgångsfaktorer också faktiskt. Att göra det i tid. För att det är tiden som man är ute och jobbar som är viktig. Och att man då redan innan har bestämt hur fort eller hur tungt eller i vilken fart ska jag förflytta mig liksom, och försöker hålla det. Men det är nog inte så enkelt.
Jag undrar om det är en genusfråga eller om det handlar om var den coachen som har gjort ett träningsprogram är fostrad någonstans, vart den är utbildad någonstans eller var den kommer ifrån för bakgrund och vad den har haft för mentorer. För att många av de här forumen som jag är med i som handlar om långdistanslöpning till exempel eller triathlon, cykling och liknande, och så delar folk ofta med sig av sina träningsprogram och så vill de ha feedback på om de tänker rätt, alltså om de är rätt ute. Men det kan ju också vara så att folk följer ett standardiserat, alltså ett färdigt program som inte är individualiserat, att man har laddat ner det från någon sajt och liknande. Och då har jag någon liten sån här genusspaning på att män i större utsträckning lyfter fram kilometer. Alltså att det är väldigt inriktat på Excel och att den totala volymen när träningsveckan är klar, då står det uttryckt i hur många kilometer man har sprungit, inte i tid. Men det här kan vara att jag bara har de glasögonen på mig. Men jag själv tycker ju att det är väldigt skönt med tid i löpning. Men när jag loggar mina träningspass i gymmet, då är det antal tillfällen och då brukar jag inte göra notering om huruvida det var 55 minuter eller 80 minuter som det här träningspasset tog. Men skulle jag simma, alltså då skulle jag ju räkna varenda 25 meters sträcka. Och när jag åker längdåkning, då struntar jag ju helt i tiden och räknar bara kilometervarv. Bara kilometervarv. Så det finns ju någonting i det här med att vad passar bra för just den här träningsformen i min egen mentala situation just nu. När du spelar golf, vad är det du liksom, då är det 9 hål. 9 hål, 9 hål, 18 hål eller 18 hål. Det är det du loggar.
Ja, exakt. Och det är ju samma med basketen. Den är ju också liksom en viss tid. Basketträningen är 1,5 timme. Och då tränar man ju i 1,5 timme. Och golfen, ja, då går man 18 hål. Och det tar ju liksom den tiden det tar. Men om jag skriver in det i min träningsdagbok så skriver jag ju basket 1,5 timmar. Golf, då skriver jag... Ja, jag brukar ju skriva hur många kalorier jag gör av med. Tycker jag är ganska intressant med golfrundorna. Det är fler än man tror, kan jag ju hinta om. För att man går väldigt mycket faktiskt. Och tid skriver jag nog baske mig också. Det gör jag nog. Jag skriver nog, men jag skriver tid mina löpas också. Jag skriver både tid och kilometer. Men jag tycker ju att det är roligare sen när det ska räknas ihop. Så är det mycket roligare att räkna hur många kilometer fick jag ihop än att räkna hur många timmar var jag ute och sprang. Det känns inte lika kul bara.
Tid som har gått förlorat och aldrig kommer mig åter.
Ja, men lite så. Vill man ens veta det? Och kan jag la så här många timmar på förra året till att springa? Men ja, jag vet inte. Det kanske...
Men vissa, de räknar ju tid är kopplad till specifik pulszon.
Ja.
Så hur många minuter på veckan som de har varit i den gröna zonen och sen hur många minuter de har varit i den gula zonen och sen i den röda zonen. Och att det är liksom indikatorn över kvaliteten på träningen. Och så vill man ju oftast ha det i form av en pyramid. Där liksom de flesta antal minuter eller timmar då har varit längst ner i den lågintensiva zonen. Om man håller på med uthållighetsidrott. Men det var bra, vi fick igenom de här fördelarna och nackdelarna som jag var liksom ute efter att liksom hova in.
Ja, men får jag bara lägga till en sak, och det är ju, du nämnde ju Stora löparboken för kvinnor. Det är många av våra lyssnare som har frågat vart man kan få tag på den, och den har ju varit helt slutsåld. Alltså det har varit tomt, både på nätet och i bokhandlar.
Lapp på luckan.
Ja, verkligen helt slut. Men vi fick ju det glädjande beskedet här om veckan bara att den kommer att tryckas i nytryck. Så att
ja!
Den kommer snart att gå och få tag på. Var det runt påsk man skulle kunna få tag på den? Eller hur såg det ut, Lovisa? Kommer du ihåg?
Vi lovar att återkomma med specifikt när den går att beställa igen. Ja. Ja, men alltså, tänk att du haffade den där tråden som jag hade lagt någonstans i ett annat bakhuvud där Karin Boye finns.
Ja, ja, men precis. Nej, men jag tyckte att det var så kul. För att det är så många som frågar och det är så tråkigt att behöva svara. Så här, att den, jag tror inte att den finns ens att få tag på längre. Den är nog helt, det är helt tomt liksom. Den är slutsåld. Men därför kändes det så kul att nu kan man istället svara den är den kommer ut i nytryck alldeles snart. Det känns bra.
Vad Carlsberg säger, probably the best beer in the world.
Ja.
Och då kan ju vi säga att det är antagligen den bästa boken om löpning som någonsin har skrivits i världen. Och vi kan ju också då säga att vi, utan att ha koll på den senaste statistiken, men att det är faktiskt en av Sveriges mest sålda träningsböcker genom tiderna.
Det är ju probably. Helt fantastiskt. Probably i alla fall. Säger vi probably så ljuger vi åtminstone inte.
Men den tredje saken som jag inte kan släppa från förra veckan, apropå då Nils van der Poel, det var en person som kom fram till mig idag på gymmet och så sa de att du Lovisa, jag tänkte på en sak på det här med Nils van der Poels manifest och hur man liksom, dels den här 5-2-konceptet som ju då inte betyder att man har någon form av dietinställning, för det har ju också varit ett helt eget ämne kring Nils van der Poel och hans energiintag, ja. Alltså hur mycket han måste äta, och det var någon också någon grej med att han borstar tänderna 3 gånger om dagen för att han äter så mycket skit, så han är orolig för hur hans tänder ska må,
ja,
av det.
Exakt.
men hans 5-2-princip, det handlar ju om att han skulle träna 5 dagar och sen skulle han vila 2 dagar. Precis som en vanlig människa har på sin arbetsvecka. Och apropå det så kom jag på att jag glömde säga en sak på punkt nummer 1, det där med att ompröva sina beslut. För att en invändning mot, ja, men det är inte konstigt att Nils van der Poel inte omprövar sina träningspass eller sina beslut, för han har gjort det här till sitt jobb. Och då menar jag på, ja, men om man tänker på den vanliga människan som har ett jobb, så omprövar den sina beslut hela tiden. Mm. Den funderar på om den ska söka nytt jobb, den sjukanmäler sig för att den, utan att vara sjuk. Man har arbetsuppgifter som man inte pallar att göra, och därför lägger man de papperna längst ner i högen och så får de komma vid ett senare tillfälle. Så den här omprövningsprincipen, den har ju vanliga människor även i sitt jobb. Men tydligen inte då Nils van der Poel i hans jobb. Men apropå då den här 5-2-principen, och då tog den här personen tog upp det, apropå Nils van der Poel, Lovisa, ni är ju lite lika, därför att jag läste att Nils van der Poel vill också ha sina träningspass utförda genom liksom jobbade tidigt på dagen, att han inte gillar att gå och vänta på ett träningspass, utan att han vill ha rivit av det. Och jag bara, ja, I agree. Det är jag och Nils van der Poel som vill göra träningen bland det första som sker på dagen. Fram till lunch, och det börjar liksom, det är ett tajt tidsfönster där liksom kvaliteten infinner sig. Ska jag träna 2:00? Oh, det är en jobbig dag som bara är liksom en transportsträcka till att få träna. Träna kvällstid. Ja, kanske paddel, men det är ändå som att det är en liten dimma framför mina ögon. Och du Jessica och min partner, min man, alltså när vi har bestämt att vi ska träna och han bara, ja, men typ 11:30 kanske, Jag bara, åh gud, nu klockan är 7:30. Hur länge ska jag behöva vänta? Och du är ju inte heller någon morgontränare som bara nappar på träningsdatesinbjudan när det är träning klockan 7.
Nej, jag gör verkligen inte det. Och jag får ju mycket såna där inbjudningar, du vet, till ja, men olika, vad ska man kalla det då, influencergrejer där det är träning involverat. De bjuder in en massa influencers, så ska man testa någon ny träning eller ha någon yogaklass eller vad det nu kan vara. Så är det innan klockan 9, det är konstant nej för mig. För jag kan inte. Det är helt stört omöjligt. Jag önskar att jag var en morgontränare. Och jag har försökt genom åren. Jag har verkligen kämpat med det. Men nej, det går inte. Däremot så tycker jag att det är skönt att göra bort träningen innan lunch. Om jag kan. För annars vet jag att risken ökar med ungefär 83% att jag inte kommer att genomföra träningspasset om jag inte har gjort det innan lunch. För sen plötsligt så, det är verkligen så, Louisa. För sen går dagen och sen ska jag hämta Sam och då är jag ju med Sam liksom, och så kommer inte Patrik hem för en 6:30 och då ska vi äta och sen går ju jag inte iväg till gymmet, utan då är man ju hemma liksom, eller så går man på basket eller vad det är. Så att ska jag träna så innan lunch är liksom ja, det vill jag helst få gjort, men då tänker jag typ 10:30, det är optimalt.
Men kan du bli stressad över, nu kanske den här trenden har lagt sig lite, men det här, jag tror att de kallas för 5 AM Club.
Åh, herregud!
Det här liksom gänget, community, kulturen som är liksom att gå upp klockan 5 på morgonen och då har man ett försprång på hela, alltså för resten av befolkningen. Kan du bli stressad över de människorna som anammar den metoden?
Jag blir inte dugg stressad, för att jag tror ju mycket mer på att man lär sig när man själv funkar bäst. Vilken tid på dygnet funkar jag bäst? Ja, jag funkar inte skitbra fram till lunch. Och går jag upp klockan 5, då kan jag säga att hela min dag är rökt. Det går inte. Jag skulle vara så trött på eftermiddagen att jag inte skulle få något gjort. Däremot så är jag ganska effektiv på kvällstid. Alltså jag kan få hur mycket som helst gjort på kvällstid. Det är som att, åh, nu vaknar jag till. Ja, men nu ska vi städa hela huset, ska vi slänga in tvätt, ska vi göra ditten och datten, ska vi betala räkningar, ska vi sätta oss och fakturera. Alltså då kan jag få massa gjort. Så det har jag insett, att jag är mer en effektiv kvällsmänniska än en effektiv morgonmänniska. Så att jag tror verkligen inte på att det där 5 AM skulle vara en succéfaktor för alla människor. Men du är ju däremot morgonpigg, så för dig kanske det är något att hoppa på.
Alltså jag gillar ju att riva av plåstret. Och sen tror jag det kanske är en åldersfråga, men jag har ju allt lättare. Jag är inte morgonpigg de facto. Däremot är jag väldigt kvällstrött. Så det liksom, hade jag fått välja så, eller jag är nog både kvällstrött och morgontrött, för att jag ofta är liksom, tycker om att sova. Det är en av mina favoritsysslor. Men jag gillar ju att riva av plåstret. Jag gillar att känna att jag har åstadkommit något med just den här dagen. Den här dagen, nej, en dag, ett liv.
Mm, ja.
Var det inte något sånt hon sa? Det var inte Karin Boye.
Nej, det vet jag inte vem som sa.
Men ja, det var ju något år sedan som vi hade en sån där djupdykning i 16 Weeks of Hell-konceptet. Ja. Där du och jag var jättenyfikna och sådär. Och sen dess så har det ju varit ytterligare en tv-sänd säsong. Och sen har ju liksom själva konceptet 16 Weeks of Hell spridit sig. Så att jag stötte ju på, jag höll på att säga kreti och pleti. Mm. Och då låter ju det förminskande. Men alltså att jag kan träffa på helt vanliga människor som har genomgått sjukdom liksom väl. Och det kan vara den personen som beskriver sig själv som att nej, jag hade aldrig tränat innan och nej men gud, alltså jag levde så dåligt. Och så har de kört 16 Weeks of Hell liksom i den här lite senare fasen nu, när då tydligen väldigt många människor har gjort det, inte bara de här väldigt vältränade människorna från början som liksom vill plocka fram gamla grejer hos sig. Och det är intressant det här, för att det som det här tv-programmet lyfter fram mycket, det är de här morgonpromenaderna som deltagarna, och så att de har någon grupp som de delar med sig av, en så här liten filmklipp från att de är ute och går, och att de rapporterar, nu har jag gjort min promenad, eller nu ska jag göra promenaden, och så plingar det till i det här forumet och så. Och hur man då antingen reagerar med inspiration, eller om man reagerar med provokation. Alltså att man blir provocerad av människor som är ute och går sin morgonpromenad. Precis som att folk numera blir provocerade av alla de här vinterbadarna med mössa, ett glatt ansikte, och sen så ingår det alltid på sociala medier en liten lista över alla positiva hälsoeffekter som vinterbad ger, och så skriver man också dag och tid när nästa vinterbad ska ske, så att man kan joina i det här konceptet. Inspiration eller provokation?
Mm. Ja, alltså, nej, mer inspiration skulle jag säga. Jag tycker ändå att det är kul med folk som gör sin grej. Och att jag blir också inspirerad när man orkar hålla i någonting. Det är för få människor som orkar det. Att orkar man hålla i att man går ut och kör en morgonpromenad varje morgon, det är skitbra. Det är inspiration definitivt.
Finns det någonting i andra människors vanor, eller det här, de kanske då delar med sig av sina vanor, för det måste på något sätt vara en informationskanal som man kan reagera på, där du känner provokation?
Alltså tänker alla du i träningssammanhang? Kategorier.
Träning, hälsa, livsstil.
Så. Alltså jag tror att det handlar lite grann om vad man är för typ. Jag blir ju inte alls provocerad av folk som lägger upp sin träning. Jag vet ju att vissa blir ju otroligt provocerade av det. Att folk lägger upp hur de tränar, hur de äter, alltså så här hälsosamt leverne. Jag tycker bara det är inspirerande. Och när folk lägger upp träning tycker jag att det är jättekul. Det är kul, jag kan själv bli sugen på att gå ut och träna. När jag ser någon som har lagt upp något kul pass eller, ja men du vet. Då kan man känna sig, men gud, nu vill jag också ut och köra. Så nej, jag kan inte komma på, men det finns ju garanterat saker som provocerar mig på nätet och så. Men inte just när det gäller träning och hälsa. Men hur är det med dig?
Nej, men ibland när jag känner provokation, när jag blir provocerad, då tidigare i mitt liv, innan jag liksom blev vuxen, och då menar jag inte vuxen som jag fyller 18, utan så här mognade i min roll, fick mer erfarenhet, mötte motstånd, motgång, tvingades ompröva massa principer och filosofier som jag trodde att jag liksom stod och höll stenhårt i. Då kunde jag bli provocerad och uppleva att jag så här, var tvungen att berätta my point of view.
Mm.
Och sen så insåg jag att, men gud vad ovärt. Liksom, att det är väldigt ineffektivt sätt att vara produktiv på. Och numera, och då är det ganska många år bakåt i tiden, men då brukar jag försöka stanna upp. Så jag tänkte, det här hade jag nog blivit provocerad av tidigare. Och så funderar jag över, okej, vad är det som är det provokativa i en text eller i en bild? Och sen brukar jag fundera över, men det måste ju finnas någon typ av logik eller resonemang i det här inlägget eller liknande som faktiskt har en grund. Och då brukar jag försöka liksom tänka, okej, what's her point of view? Och så här, ja men det finns ju faktiskt en poäng. Och det kan jag, där hamnar jag ofta när människor blir provocerade och så vill de att jag ska hänga på i deras provokation. Mm. Och där jag alltid, med den forskning som vi har idag, det finns massa grejer som vi inte vet kring kost. Det finns massa grejer som vi inte vet kring träning. Eller där slutsatsen är, det verkar inte spela någon roll. Och då kan jag säga, ja, fast så forskningen ser ut just nu, så ja, finns det ju ändå argument till varför just den där vinkeln på knäböj faktiskt är rimlig för just den här personen kanske, men jag vet ju inte så mycket om just den här knäböjsfilmen. Eller när någon har lagt upp en film på så här, det som många då förstår sig på, det skulle jag säga, men det där är ett skitkast marklyft. Ja, fast ja, men det kan ju finnas, ja, men kanske inte har tränat så mycket på just höftfällningen. Ja, man kan ju se att det finns, man kanske behöver bli starkare i latsen, och det är inte konstigt att stången sticker iväg ut från kroppen. Och ja, det är klart det går väldigt, väldigt långsamt, men det är ju också ett maxlyft. Du vet, så här, då kan jag liksom så här, hitta argument till varför man inte behöver bli provocerad. Och det är så här, ganska så skönt, och då tänker jag på med... Jag tycker det ska bli jättekul att kolla på nästa säsong av Över Atlanten till exempel. Framförallt för att Loreen är med. För att det här är en sån här sida som jag inte har sett av henne förut. Jag vet Idol, långt bak i tiden. Jag vet det som har varit i modern tid. Men bara, gud vad intressant att se henne på en båt. Och många bara, gud, det kommer vara så många som tycker och tänker kring det. Och jag bara, oh, gud vad spännande att få se den. Så man behöver inte reagera med liksom, provokation. Så jag tycker att det är intressant. Och jag kan ibland så här, bli lite sur. Om man då tänker att det finns en annan reaktion. Ja, ah, men titta här, vänta nu kommer jag på. Jag blir visst provocerad. Jag kan bli provocerad. Det här ligger så himla veckoaktuellt i mig. Nu under OS, när journalister som har fått möjlighet att intervjua de här idrottarna direkt efter deras tävling eller lopp, där de vill ha en reaktion på någonting som har hänt under loppet. Det var ju så mycket sånt, tycker jag, kring längdåkningen. Att man hela tiden ska ta ställning till en fällning, någon som har tryckt någon i en kurva och stängt av en väg. Och så ska man liksom som idrottare då bli provocerad av det, dela med sig av det till journalisten, och sen blir det en jättestor rubrik kring det. Är du med på vad jag menar?
Ja, det vi hade ju en sån grej
kan
i programmet.
Jag, ja, för det, ja, men det här vill jag höra nämligen. För det kan jag faktiskt bli provocerad av, där när man som journalist väljer att rikta strålkastarljuset mot någonting som i mina ögon skapar en destruktiv känsla.
Ja. Jag fattar.
Berätta vad du tänker.
Jo, men det var så här nämligen.
Jag tänkte inte på dig nämligen.
Tänkte du på mig?
Nej, jag tänkte inte på dig.
Nej,
så jag vet ingenting
jag tänkte,
vad du ska
har
säga
gjort?
Nu.
Vad har jag gjort?
Nej,
men vi hade en grej i programmet nämligen med en man, en skidåkare från Andorra. Som då Ekvall började kalla för Andorramannen. Han heter egentligen Altimiras i efternamn. Och han var inblandad i en situation med William Poromaa i ett lopp. Där han då hängde på Poromaa. Poromaa hade kört förbi honom. Och så hängde han på honom och åkte, liksom tog rygg på honom under resten av loppet. Det var ju en jättebra rygg för honom, för Poromaa åkte ju fortare. Och då vid ett tillfälle så gick då Poromaas stav av. Och Poromaa var då vansinnig efteråt på den här Altimiras. Och menade då att han ska alltid förstöra. Han är alltid, det är alltid något med honom. Och han pajar min stav. Och då gick ju alla journalisterna till de andra svenskarna och började fråga om den här situationen. De var ju inte ens där, ska sägas. Och kan ju omöjligt ha hunnit se den här situationen heller. Men då säger då till exempel Jens Burman säger så här, det går inte att ha han bland folk. Har ni inte märkt det förrän nu? Ser man han i ögonvrån, då är det bäst att man sticker åt andra hållet. Och Kalle Halvarsson sa att han är en yvig och vild åkare. Sådana håller man sig helst undan och sådär. Och där ville ju verkligen tidningarna få till det, att det skulle vara en supermega konflikt. Men sen när man tittar på film eller på bilderna då och verkligen liksom kör slow-mo på den här situationen, så är det inte så himla klart att det faktiskt var Altimira som bröt William Poromaas stav. Jag tror faktiskt inte ens att han gjorde det. Men det var ju liksom ett exempel på, här hittar man någonting och som man kan liksom göra rubriker på. Men å andra sidan så är ju det journalisternas jobb. De måste ju också ha något att skriva om. Och det blir väldigt tråkigt om allt de ska göra från en tävling är ett torrt referat någonstans.
Jo, men, nej, men good news, happy thoughts. Men alltså, jag kan se det, nu står jag aldrig med klubbtränarjacka på när jag är på fotbollsplanen när det är fotbollsmatch, utan jag är ansvarig för fysträningen och det är mina egna träningspass. Jag har huvudansvar för planering och genomförande och utvärdering, men när jag är på fotbollsplanen och ska titta på match, då är jag inte coach på något sätt, utan jag är verkligen en förälder som står vid sidan av. Och jag är väldigt vaksam på just såna där gliringar, eller när det blir en sån där, att det kan nästan, jag är vaksam på att det inte blir en kultur av att det finns liksom efterslängar, och det här med att barn och ungdomar förväntas tycka till om en incident som har varit, mycket där domaren dömer, ja. Men också hur man efter snacket i bilen, när man diskuterar en match med barn eller ungdomar, alltså var man som förälder väljer att rikta strålkastarljuset. För det går ju att gräva fram provokation, irritation, frustration och besvikelse om man vill. Det är ganska enkelt som en vuxen att göra det på ett barn, liksom använda det verktyget. Men på samma sätt så är det också ganska enkelt för en vuxen att faktiskt rikta ljuset på det som har varit positivt, det som har varit jaget, det som har varit laget. Och att liksom hjälpa barn och unga att faktiskt rikta det på liksom det som stärker, som utvecklar och så vidare. Precis som att många vuxna skulle behöva hjälp med att rikta sin strålkastare på det som går att åstadkomma, det som... Jag kan till och med ställa frågan, jag kan säga till en person i mitt gym som tränar med mig i grupp eller individuellt, då kan jag säga så här: nu, det här gör mig jättenöjd, jag är så nöjd med det här som du har utfört nu. Och sen ställer jag frågan rakt ut: känner du dig nöjd med det som du precis har åstadkommit? Och då är det så här, nej, men jag tyckte att jag... Och så kommer det så här invändningar eller förklaringar till varför de inte känner sig nöjda. Och jag sa, okej, men om vi riktar strålkastarljuset på 99% av scenen. Här, allt det här åstadkom du. Men då har de ändå valt den där lilla, lilla procenten när de upplever liksom att någonting inte var bra. Och det är ju ganska jobbigt att gå igenom livet och liksom hela tiden fastna med strålkastaren på tillkortakommanden. Så det är någonting som jag faktiskt kan bli provocerad av, när man dras med i någon annans missnöjdhet eller när man fastnar och har strålkastaren kvar på besvikelsen eller det som gick åt fanders. När man faktiskt kan rikta om det utan att behöva vara en jättekompetent ljustekniker.
Ja, bra.
Och nu på min poddmikrofon så har vi passerat en timme. Vi får se om slutformatet kanske blir några minuter längre eller några minuter kortare. Har vi liksom täckt in tutti i veckans avsnitt av Träningspodden? Min lista, 3 saker jag inte kan släppa från förra veckan. Den fick vi gå igenom i alla fall.
Ja, det var en jättebra lista tycker jag. Reflekterande och sådär. Och jag känner bara att nu är jag jättesugen på att faktiskt komma igång med träning och göra det lite ordentligt. Det har inte riktigt blivit så nu under OS. Och innan det, så när jag skadade mig, så var jag ganska deppig också. Och så där. Men jag känner så här att nu, mars, kommer för mig att bli en rensamånad och en träningsmånad. Och du vet, när jag sa det till Patrik, han skrattade åt mig. Han bara, ja, jag har hört det förut. Jag bara, men den här gången så ska jag verkligen rensa.
Han sådde tvivel i dig, Jessica.
Han gjorde verkligen det. För att jag vet inte vad det är med mig, jag får inte till det. Men det är som jag tänker, att det ska bli en rensamånad och en tränamånad. Och jag har faktiskt som mål att jag måste börja gå fler steg om dagen. För att det har varit en dålig grej med att skaffa en andra bil. det är att jag går inte så mycket längre. Förut så kom det ganska naturligt att jag gick. Jag gick till tunnelbanan, det är ändå en bit. Jag gick till förskolan med Sam. Jag hämtade honom på förskolan, då gick jag. Och alla korta sträckor till affären och så här, då gick jag. Nu tar jag allt i bilen. Så att det är faktiskt ett av mina mål för mars. Så det kommer att bli
låta
mer...
bilen stå.
Ja, precis. Så det kommer att bli mer träningsinspiration från min sida i mars månad. Det är i alla fall känslan. Men just nu är jag ganska trött.
Men det som är roligt är att det är sportlovsperioden. Sverige avlöser varandra i sportlovsveckorna. Så nästa vecka, då är det ett Stockholms sportlov. Och då, det ska jag i alla fall jag tillbringa på längdskidor. Och jag ska för första gången i hela mitt liv testa randonnée.
Vad skulle du göra?
Randonnée.
Vad är det?
Den som lever får se.
Ja, spännande. Spännande. Då har vi något att prata om.
Ja. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Och jag tackar lite extra för att ni var så fina och hörde av er till mig förra veckan. Jag uppskattar det jättemycket. Jag har inte svarat på ett enda meddelande. Men så är det. Jag tackar och tar till mig.
Ja, och tack för att ni lyssnar. Vi älskar er och det vet ni. Vi hörs igen om en vecka.
Hej då!
Puss och kram.
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.